Slaget om Läros av Leo Kessler. Efter översättning av Hans F. Lindström. Inläst av Håkan Julander för Saga. Första kapitlet. Uppställning, beordrade Jellicoe medan han spanade bort mot den mörka horisonten istället för att blicka ut över den lilla flottan som stadigt plöjde sig fram genom Egeiska havet med en hastighet av 10 knop i timmen. Aye, aye, sir, svarade den skäggige sergeanten som stod bredvid honom på bryggan till den skabbiga ombyggda grekiska kajiken. Jellicoe log. Nu för tiden fungerade hans kara bättre som flottister än kungliga flottans egna mannar. Sergeanten blinkade med sin signallampa. De andra fartygen kvitterade signalen i tur och ordning och den ruffiga lilla invasionsflottan samlades snabbt. Om det skulle hända någonting så var det snart dags. För vid det här laget befann de sig inte mycket mer än en halvtimmes färd från ön. Borta vid horisonten började svarta regnmoln torna upp sig och än så länge syntes ingen måne. Däremot gav de första svaga stjärnorna ifrån sig tillräckligt mycket ljus för att man skulle kunna skymta öns mörkbruna silhuett, och särskilt då berget som dominerade den. Jellicoe, som förde befälet över Special Boat Service, studerade den tysta ön genom sin nattkikare och bad en tyst bön att de italienska kanonserviserna uppe på toppen av det där berget skulle följa sin regeringsexempel, att kapitulera till de allierade. Om de inte gjorde det. Jellicoe bävade vid blotta tanken. Signal till motortorpedbåtarna, beordrade han. Kom in närmare om babord och styrbord. Aj, aj, svarade sergeanten, som om han vore en gammal högbåtsman med 30 års tjänst bakom sig, istället för en före detta handelsresande i damunderkläder som hade gått till sjöss för första gången för bara ett år sedan. Han satte genast igång att signalera med sin lampa igen, väl medveten om att de nu gick in i sista fasen av den lilla invasionen i detta avlägsna hörn av Egeiska havet. Den unge kaptenen korsade fingrarna och hoppades på tur och såg sig sedan försiktigt om för att se efter om någon av besättningen hade upptäckt denna lilla skolpojksgest. Det verkade inte så. Han flinade för sig själv och spottade ner i havet för att fullfölja skolritualen som var ägnad att blidka gudarna. Nu kunde han inte göra mer än att hoppas. Ombord på motortorpedbåtarna gjorde de unga männen sig klara för strid. I kanontornen försökte kanonjärerna blåsa liv i sina skumfrusna fingrar. Torpedmanskapet kontrollerade avfyringsmekanismerna för 51:e gången. Signalisterna tog fastare grepp om sina lampor för att genast kunna signalera till de obestyckade kajikerna så fort man siktade fienden. Och på bryggorna stod de unga kaptenerna, likbleka i ansiktet och illamående av sjögången, och spanade mot den mörka horisonten efter de tyska S-båtarna som de visste fanns där ute någonstans. Sir, det var den förliga utkiken på MTB 106. Den blott 20-årige skepparen snurrade runt. Vad är det? Fartyg om babord, sir. Kaptenen fumlade febrilt för att ställa in sin kikare. Ett olycksbådande långt fartygsskrov gled in i kikarens synfält. Och så ett till. S-båtar, flämtade han tyst för sig själv. Tyska motortorpedbåtar ett par tusen meter utanför Porto Lagos hamn. De låg tätt intill varandra, som om de hade samlats till ett redan tidigare avtalat möte. Och det såg ut som om de ännu inte hade siktat den lilla invasionsflottan, vilken kröp vidare in mot ön. Framåt babord, framåt styrbord, röt han. De kraftiga motorerna på 1000 hästkrafter vardera, som hade skakat vid 10 knop, exploderade till liv. Nere under däck gav chefsmaskinisten full gas. Tystnaden slet sönder. Plötsligt fylldes bryggan av den fräna stanken från överhettad olja, och ögonblicket därpå lyftes motortorpedbåtens skarpa bog upp ur vattnet. Två vilda, vita vingar av skummande vatten stod rätt upp i luften och makten på henne. MTB 106 föreföll flyga fram över vattnet i sina modiga 35 knop. Ungefär 1000 meter längre bort.